Idag läser jag då vidare ur första Petrus brev kapitel 1, vers 13-15. Det sista vi läste var en oerhörd hyllning till Jesus och evangeliet. Och det slutade med att till och med änglarna längtar efter att få blicka in i det som har blivit givet till Guds barn. Och nu fortsätter texten så här. Första Petrus brev 1, 13-15. Spänn därför bältet om livet och var vakna och sätt ert hopp helt och fullt till den nåd som ska komma er till del när Jesus Kristus uppenbaras. Som lydnadens barn ska ni inte styras av de begär som ni tidigare levde i när ni ännu var okunniga. Nej, liksom han har kallat er helig ska ni föra ett allt igenom helgat liv. Det står skrivet, ni ska vara heliga. Ty jag är helig. Innan vi börjar, låt oss böja våra hjärtan i bön. Far, vi är tacksamma för att du mättar vårt begär med ditt goda. Att du sänder ditt ord och smälter det frusna. Du sänder ditt ord och du krossar det hårda. Du sänder ditt ord och mättar de hungrande. Du sänder ditt ord och du botar oss ifrån allt av det som synden har förstört i våra liv, Herre. All den trasighet som vi bär på. Tack, Herre, att det finns bot. Det finns upprättelse. Det finns läkedom. Det finns balsam för själen i ditt ord. Nu ber vi dig att du ska med din helige ande tillämpa, applicera, beröra våra hjärtan med ditt heliga ord. Ditt ofelbara tilltal. Vi hungrar efter det, Herre. Vi längtar efter det. Och vi vet att när vi blir berörda av ditt ord, då blir vi berörda av dig. Ta hand om vår stund nu. Vi ber för Jesus skull och hans rike. Här i Strängnäs och i allas våra liv. I Jesu namn. Amen. Nu börjar Petrus så här. Spänn därför bältet om livet. Spänna bältet om livet. Det står egentligen för att vara vaksam, att vara redo. Eller kanske ännu mer exakt, det står för att vara alert. Att vara redo att snabbt reagera och rycka ut. I den verkliga texten, jag vill säga, i grundtexten, alltså den ursprungliga texten, var det jag försökte säga, så står det så här: omgjorda ert sinnes höfter. Det låter ju hur märkligt som helst på svenska. Men om man förstår då att de band upp sin långa klädnad kring höfterna för att göra sig redo för att kunna röra sig snabbt och smidigt. Att kunna ta sig fram utan problem. Alltså man drog upp så att man fick liksom som en byxa istället för de här fotsida klädnaderna som man hade. Och därför står det omgjorda ert sinnes länder. Eller omgjorda ert sinnes höfter. Det är som om vi hade alltså ett behov av att samla tankarna. Samla tyget så att säga. I våra sinnen. Och genom att vara samlade så blir vi alerta. Poängen i den här bilden av att spänna bältet om livet är alltså att vara alert och villig. Att vara medveten om striden. Och hur vaksam man måste vara. Det ger oss också en indikation om var striden står. I vilken man ska vara alert, eller hur? Omgjorda ert sinnes länder. Det är i sinnet som en del av den andliga striden står. Och därför behöver vi vara vaksamma och vi behöver vara omgjordade i sinnet. Men innan vi fortsätter att utveckla det lite. Jag tycker det är härligt att det står så där. Spänn därför. Det där därför kommer oerhört ofta hos Paulus och de andra apostlarna. Och överhuvudtaget i Bibeln. Man brukar tala om indikativ och imperativ. Det är ingenting man kanske behöver lära sig så. Men vad det betyder är alltså att först får man reda på vad som har hänt. Vad som har hänt. vad som är givet, vad Gud har gjort för oss i Kristus. Man får alltså ett faktum konstaterat. Så här ligger det till. Och sen kommer imperativ. Och det är liksom uppmaningen. Och det här är så fantastiskt. Alla uppmaningar i Bibeln, de sker alltid utifrån den förutsättningen, utifrån de villkoren, på den grunden som Gud har lagt i Kristus Jesus. Med enkla ord, på grund av vad Jesus har gjort för oss så kan vi också göra någonting för honom. På grund av vem han är för oss så kan vi också förvandlas. Därför är det lilla ordet därför så viktigt. Vi skulle med andra ord aldrig kunna spänna bältet om livet om vi inte hade fått höra talas om en frälsning som är så enorm och som är ett uttryck för en sån enorm kärlek och nåd som den vi har läst om i de tidigare kapitlen. På grund av denna enorma frälsning som vi har fått förklarad för oss i de tidigare verserna kan vi och ska vi följa de uppmaningar som nu följer. Det som händer med oss är alltid därför. Det är alltid därför. Alltså på grund av vad han har gjort för oss. Vårt gensvar skulle vara helt omöjligt om inte han hade tagit initiativet. Om inte han hade tagit första steget. Det är alltså på grund av den mäktiga frälsning som är presenterad för oss som vi kan bli alerta. Och Paulus bild av då bältet. Nej, nu säger jag fel. Jag menar alltså Petrus bild naturligtvis av bältet. För det här är ju Petrus brev. Petrus brev av Petrus bild av bältet. Det harmonierar så underbart med Paulus bild av bältet. Det är det jag försöker säga. Förlåt att jag talar så snurrigt. Alltså, Petrus talar, spänn bältet om livet. Och Paulus säger också att vi ska ta på oss sanningens bälte. I Efesierbrevet 6 läser vi om sanningens bälte. Och jag tycker faktiskt att bilden av sanningen som ett bälte som håller ihop klädnaden, som håller ihop rustningen, också i allra högsta grad är tillämpbar här. Eftersom det faktiskt är sanningen, evangeliets sanning om Gud, sanningen om människan, sanningen om världen, alltså sanningen om Guds helighet, sanningen om vår synd, sanningen om ondskans andemakter. Ja, alla de kristna sanningarna, hela detta bälte av sanningar, det är ju det som gör oss alerta. Det är det som väcker oss. Det är det som gör oss levande. Det är ordet, sanningens ord som föder oss på nytt. Och det är också sanningens ord som håller oss levande, som håller oss vaksamma, som håller reaktionsförmågan i oss vid liv. Jag skulle vilja säga så här, det finns ingenting som är så farligt för det andliga livet som att leva i lögn eller att leva i halvsanning. Det är som dömt att misslyckas. Det bedövar och det söver och det gör oss tröga och vi slutar i ett tillstånd där vi liksom famlar i en dimma. Nej, vi behöver Guds sanning. Vi behöver Bibelns ord för att kunna värdera och förhålla oss till den verklighet vi möter. Om vi inte kan stämma av det vi ser varje dag med vad ordet säger, så kommer vi att bli förvirrade och vi kommer att uppslukas av världen och vi kommer att bli lamslagna i vår tillbedjan och i vår tjänst för Gud. Sanningens bälte måste vara stadigt spänt kring livet, kring våra sinnen, så att vi kan reagera så som Gud vill att vi ska reagera. Hur vill han att vi ska reagera? Han vill att vi ska reagera utifrån ordets sanning. Det är ordets sanning som leder till den vakenhet som Herrens ande uppmanar oss till. För det gör han. Vi läste: spänn därför bältet om livet och var vakna. Var vakna. Egentligen står det här på grundspråket i grundtexten: var nyktra. Alltså ha ett klart omdöme. Det här går ju väldigt starkt i varandra. Att vara alert, att vara redo, att vara nykter. Det står helt enkelt: låt er inte berusas. Bibeln talar om berusning. Den gör faktiskt det. Den talar om berusning av olika slag. Sånt som gör oss till famlande figurer istället för vakna människor. Det står om berusning om vin. Både i Ordspråksboken och i Uppenbarelseboken har vi våldsamma utsagor om faran med att berusa sig av vin. Och i Efesierbrevet har de kända orden: berusa er inte med vin, där börjar ett liv i laster. Men det står också om att bli berusad av makt. I Uppenbarelseboken kan vi se hur det antikristliga systemet är berusat av makten som det har över de troendes yttre förhållanden. Berusad av dem, av martyrernas blod till och med. En fruktansvärd bild av berusning. Makt berusar. Det står också om att man kan bli berusad av rikedom. Berusning av sex. Det står också i det här i förhållande till det antikristliga systemet. Att det är berusat av rikedomar. Och det är berusat av otukt och så vidare. Men det finns också mer subtila nyanser av att vara berusad i Bibeln. Och det finns ett väldigt rannsakande ord i Lukas 21. Lyssna här ska ni få höra. Jesus talar så här: akta er för att, det är Lukas 21 och 34. Akta er för att berusa er och dricka er fulla och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger, så att den dagen plötsligt kommer över er som en snara. Här ställer alltså Jesus berusningen med alkohol i samma uppräkning som att vara berusad eller vara tyngd av det dagliga livets omsorger. Det är faktiskt mycket tankeväckande. Vi kan bli så upptagna av vardagens allhanda omsorger så att vi blir bedövade i vårt sinne. De ord som jag citerade tidigare, de står i Efesierbrevet 5:18. Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er istället uppfyllas av anden. Och det är intressant eftersom anden är sanningens ande. Och det var sanningen som skulle vara bältet kring vårt sinne. Och i Uppenbarelseboken 7:2. Jordens kungar har bedrivit otukt med henne. Alltså med det antikristliga systemet. Och dess invånare har blivit berusade av hennes otuktsvin. Här har vi den sexuella, både den fysiska och den andliga otrohetens berusning. Och slutligen citerar jag ur Uppenbarelseboken 17:6. Jag såg att kvinnan var berusad av de heligas blod, av Jesu vittnens blod. Och när jag såg henne blev jag mycket förundrad. Vad är det Petrus säger? På grund av vad Jesus har gjort för oss. Spänn därför bältet om livet och var nyktra. Låt er inte berusas. Vi måste också, lyssna noga nu. Vi måste ta avstånd också från varje andlig rörelse som uppmanar oss att inte vara närvarande, medvetna, intellektuellt och känslomässigt nyktra. Skriften uppmanar oss aldrig att koppla bort vårt förstånd, utan tvärtom så uppmanar den oss att älska Herren med hela vårt förstånd. Alltså, inte ens bönen i anden, som vi läser om i första Korintierbrevet 14, vers 13-16, ska egentligen ske på bekostnad av vårt förstånd, på bekostnad av den klara tanken. Det står så här: vad innebär nu detta? Jo, jag vill be i anden och jag vill också be med förståndet. Jag vill lovsjunga i anden och jag vill också lovsjunga med förståndet. Men om du tackar Gud i anden, hur ska då den som inget förstår kunna säga sitt amen till din tacksägelse? Han förstår ju inte vad du säger. Så Paulus vädjar till församlingen att vara begriplig, att vara förståelig, att ha ett mått av logik i det som sker när de ber och när de lovsjunger och när de firar sina gudstjänster. Det finns inga uppmaningar till att koppla bort förståndet och bete sig som om hela livet vore irrationellt. Sen kommer nästa fras i vår härliga text. Spänn därför bältet om livet och var vakna och sätt ert hopp helt och fullt till den nåd som ska komma er till del när Jesus Kristus uppenbaras. Den här versen är fantastisk. Det står ju, sätt ert hopp helt och fullt. Det talar om fokus. Det talar om målmedvetenhet. Här är någonting som har skjutits fram i främsta rummet. Någonting som vi ska vara upptagna av. Någonting som vi helt och fullt ska sätta vårt hopp till. Någonting som vi helt och fullt ska lita på. Och vad är det vi ska vara så djupt involverade i? Jo, nåden. Nåden är det. Sätt ert hopp helt och fullt till den nåd som ska komma er till del. Det är nåden som ska vara det dominerande temat i varje troendes liv. Ja, det dominerande temat i varje församling. Paulus, han går väldigt, väldigt långt i sin retorik när han talar om nåden. I Romarbrevet 5, 20-21. Det säger han så här. Dessutom kom lagen in för att fallet skulle bli så mycket större. Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. För att liksom synden fick herravälde genom döden, också nåden skulle få herravälde genom rättfärdigheten som leder till evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre. Nåden ska alltså nå fram till en status i den troendes liv, en status i församlingen där den kan kallas och den kan sägas ha herravälde. Nåden har herravälde i församlingen. Det här pekar ju Petrus på en nåd som ska komma oss till del när Jesus uppenbaras. Men man kan inte stycka och dela nåden. Luther har uttalat sig om det där på ett alldeles fantastiskt sätt. Att nåden kan liksom gåvorna och anden inte delas upp i olika funktioner. Utan nåden är hel och en. Och därför så kan vi med förtröstan förstå att vi har helt och fullt del i den nåd redan här och nu. Som ska uppenbaras när Jesus återvänder. Vi har redan smakat just den nåd som kommer till oss också när Jesus återvänder. Samma nåd som fanns i Faderns hjärta i en förfluten evighet. Samma nåd som uppenbarades i historien när Jesus Kristus dog i vårt ställe och köpte oss fullständigt fria genom sitt kors. Samma nåd som verkställdes i våra liv när Gud födde oss på nytt. Samma nåd som fostrar oss, bär oss och förvandlar oss. Samma nåd, hör ni det, samma nåd ska en dag visa sin fulla innebörd och sin fulla styrka för oss när Jesus återvänder. Då ser vi nämligen fram emot en fullkomning av nåd. En fullkomning av nåd när Jesus kommer. Vilka underbara framtidsutsikter. Och nu vill jag säga något viktigt. Din förmåga att förtrösta helt och hållet på nåden här och nu kommer absolut att färga ditt sätt att se på Jesu andra tillkommelse. Om du har förstått den förunderliga och gränslösa nåd som Gud har slösat över sitt folk, över sina barn, över de troende, då kommer du också jubla vid tanken på den dag då Herren Jesus Kristus uppenbarar sig. För då ska vi få uppleva en nåd som är utan motstycke i historien. Och vi kommer att inse, wow, det är denna nåd vi har levt i från den stund då vi blev frälsta. Så fortsätter aposteln och säger så här: som lydnadens barn ska ni inte styras av de begär som ni tidigare levde i när ni ännu var okunniga. I 1917 års översättning så kunde man läsa så här: då i nu haven kommit till lydnad, så följen icke de begärelser som i förut under er okunnighetstid levden i. Det var stiligt språk för. Låt oss titta på några saker. Tanken på att vi är lydiga barn, som lydnadens barn, att vi är lydiga barn, finns faktiskt i texten. Alltså barn ska vi vara. Barn som har sin glädje i att höra faderns röst och lyda hans råd. Lydiga barn. Till och med våra juniorsoldater uppmanas till detta i sitt lilla löfte. De säger så här: jag vill lära känna Jesus bättre genom att läsa min bibel, be, lyssna till honom och lyda hans råd. Jag vill lyda mina föräldrar, glädja min familj och vara en bra vän. Jag vill berätta om Guds kärlek och göra vad jag kan för att hjälpa andra. Visst är det fint? Det är juniorsoldaternas viljedeklaration. Barn uppmanas: jag vill lyda Jesu råd, jag vill lyda mina föräldrar. Och det är alltså naturligtvis förtroendet för föräldern som bör vara utgångspunkten för barnets lydnad. Så vill vi att det ska vara i våra familjer. Men på samma sätt är det också i andligt avseende. Förtroendet för honom som så väl vet vad som är bäst för oss, som är bäst för hans ära och som är bäst för vårt väl. Han är verkligen värd att lydas. Men jag skulle vilja hävda att uttrycket lydnadens barn går längre än bara att uppmana oss att vara lydiga barn. Vi är inte bara lydiga barn, utan vi är barn av lydnaden. Alltså lydnadens barn. På samma sätt som Bibeln talar om till exempel mörkrets barn eller världens barn och faktiskt också olydnadens barn, så används här uttrycket lydnadens barn. Alla dessa barnuttryck talar om av vilken natur man är. Man har alltså den natur till vilken man är barn. Är man mörkrets barn så har man en mörkrets natur och så vidare. Och det är väldigt dramatiskt när Jesus säger till fariserna eller till judiska ledare: ni har djävulen till far. Det är alltså en våldsam deklaration av den fallna naturen och det släktskap med honom som först föll, Satan själv. Så när det står om att vara barn så går det alltså till själva kärnan i vår personlighet. Det går till vårt innersta väsen. Från att ha varit barn av olydnaden eller olydnadens barn, alltså haft olydnadens natur, så har vi nu genom att anden bor i oss fått del av gudomlig natur. Vi vet att vi alla föds naturligt som Adams barn, som syndens eller vredens eller olydnadens barn. Den fallna naturen är vårt ofrånkomliga arv. Jesus sa någonting om det här i Matteus 23 och 15. Han sa så här: ve er skriftlärda och fariseer, ni hycklare! Ni far omkring över land och hav för att göra någon till en proselyt. Och när han har blivit det gör ni honom till ett Gehennas barn, dubbelt värre än ni själva. Värre än så blir det aldrig. Men. När vi föds på nytt blir vi Guds barn i Kristus Jesus. Är det sant att Jesus är min broder? Är det sant att arvet hör mig till? O, så bort med alla tårefloder. Bort med allt som här mig ängsla vill. Tänk att få vara ett Guds barn. Tänk att få vila i hans famn. Tänk att få vara viss att han tar hand om mig. Tänk att få bo i Jesu namn. Som när ett barn kommer hem om kvällen och möts av en vänlig famn. Så var det för mig att komma till Gud. Jag kände, här hörde jag hemma. Det fanns en plats i Guds stora rum. En plats som väntade på mig. Och jag kände, här är jag hemma. Jag vill vara ett barn i Guds hem. När vi blir födda på nytt som Guds barn så blir vi rättfärdighetens barn. Nådens barn. Vi blir lydnadens barn. Därför säger Jesus på det här viset. Genom sin ande, genom profeten, genom Petrus aposteln. Ni är lydnadens barn. Jesus gav ett annat exempel på det här i Matteus 5:44. När han sa så här. Älska era ovänner och be för dem som förföljer er. Då är ni er himmelske faders barn. Jag skulle vilja säga att det vi har sagt nu om att vara lydnadens barn, att vara född av honom som är ursprunget till all salighet och därmed också all lydnad. Det är helt avgörande för vår förståelse när det gäller att vi växer till i helighet. Alltså avgörande för vår helgelse, vår personliga förvandling så att vi blir mer lika Jesus. Lydnad och helgelse är nämligen kännetecken på sant barnaskap. Man kan liksom inte undvika att vara barn av lydnaden när man har blivit född av lydnaden. Så därför säger Petrus, som lydnadens barn, ett sant kännetecken på den som har blivit född är det mått av lydnad som omedelbart kommer in i hans eller hennes liv. Lydnad är inte ett krav på gärningar som liksom ska hjälpa Gud att frälsa oss. Nej, nej, nej. Lydnaden har blivit vårt rätta element. Så det ska vara någonting vackert, någonting dyrbart, någonting ljuvligt för den troende att lyda Gud. För vi är ju vår fars barn, vi är lydnadens barn. Petrus vet, och det framkommer så tydligt av texten, att utgångspunkten för att vi ska vara alerta och nyktra, att vi ska vara segrande kristna, är att vi äger detta sanna barnaskap och att vi är på det klara med nåden. Det är absolut ingen tillfällighet att barnaskapet och nåden finns med här. I ljuset av det, att vi är födda av Gud, att vi har fått nåd och barnaskap, så framstår uppmaningen att inte låta sig styras av de världsliga begären, framstår det faktiskt som det mest självklara i världen. Lägg märke till en sak, att okunnigheten nämndes i samband med begären. Vi ska inte styras av de begär som vi tidigare levde i när vi ännu var okunniga. Det är intressant att begär och okunnighet har med varandra att göra. Den kunskap som Guds ande lägger i hjärtat på den som föds på nytt, den är totalt frånvarande hos de ofrälsta. Men hos de kristna är den närvarande. Och den är avgörande för den troendes helgelse. Att vi har fått en ny förståelse. Att vi inte längre är okunniga. Det kan vi aldrig bortse ifrån. Vi kan inte bortse från den nya förståelse som Gud gav oss i Kristus när vi ska växa i helighet. Jag skulle vilja säga att det finns en direkt koppling mellan helighet och kunskap om sanningen. Jesus säger i Johannes 17:17, helga dem genom sanningen. Ditt ord är sanning. Ett oheligt liv utgår helt enkelt ifrån den okunnighet som den naturliga människan är utlämnad åt utan Guds nåd. Man lever sitt liv och bygger sitt liv på lögn. I första Korintherbrevet 2:14 så ser vi det här. Den naturliga människan tar inte emot det som tillhör Guds ande. Det är dårskap för henne och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. På grund av detta så är världsmänniskan helt utlämnad åt att följa sina begär. För hon kan inte förstå den sanning som skulle göra henne helig. Den sanning som skulle göra henne fri från begären. Så fortsätter texten. Nej, liksom han har kallat er är helig, ska ni föra ett allt igenom helgat liv. Det står skrivet, ni skall vara heliga, ty jag är helig. Helighet, alltså personlig helighet, det är Kristus likhet. Det kan vi läsa bland annat om i Romarbrevet 8:29. Men också i andra Korintherbrevet. Där det står om att vi formas genom anden till en och samma bild. Till Jesu avbild. Helighet är att formas efter sonens bild. Och helgelseprocessen är så djupt förknippad med Kristus Jesus själv. Och med den sanning som han låter pulsera in i det kristna hjärtat. Helgelseprocessen har både sin källa, sin process och sitt slutmål i Kristus Jesus. Den börjar hos Jesus, den växer till i Jesus. Och när helgelsen når sitt mål så är vi lika Jesus. Det målet kan vi inte nå på den här sidan dödsfloden. Men i Hebreerbrevet 12:23 står det om andan hos de rättfärdiga som nått fullkomningen. När vi går in i härligheten efter att vi har avlagt vår jordiska skrud, då går vi också in i helgelsens slutmål, i Kristus likheten. Fullt ut sker det då. Helgelse har allt med Jesus att göra. Han är ju Guds helige. Och han är också den som Gud för oss har gjort till helgelse. Så står det i första Korintherbrevet 1:30. Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning. Och i andra Korintherbrevet 7:1 står det. Då vi alltså har dessa löften, mina älskade, så låt oss rena oss från allt som besmittar kött och ande. Och i Guds fruktan fullborda vår helgelse. Vi räknas heliga i Kristus. Han är vår helgelse. Och samtidigt uppmanas vi att fullborda helgelsen som har börjat. Det är Guds ära. Det är hans stora namn. Att han blir berömd och upphöjd. Men det är också gemenskapen med honom som ska motivera vår helgelse. Vi ska alltså vara passionerade för att han ska bli upphöjd och därför leva ett heligt liv. Vi ska vara passionerade för gemenskapen med honom och därför längta efter ett heligt liv. Växande helighet, det är barnets rätta element, lydnadens barn. Barnets rätta element, det är den naturliga följden av den nya födelsen. Som nya skapelser i Kristus Jesus har vi möjlighet och förmåga, gudagiven förmåga, att aktivt samverka med den helige ande för att personlig helighet ska bli verklig i våra liv. Och att denna personliga helighet också ska få bryta igenom ut i ett socialt sammanhang där vi också betjänar vår samtid i helighet. Vi kan absolut inte bara nöja oss med den positionella helgelse som vi äger i Kristus. Nej, vi sträcker oss framåt efter utveckling, efter förvandling. Att helgelse inte bara är någonting abstrakt eller någonting objektivt som gäller utanför den troendes liv. Det framkommer väldigt tydligt i Petrus uttryck här. Vi skulle alltså föra ett allt igenom helgat liv. föra ett liv. Det handlar alltså om livsstil. Det slår an på livsföringen, på praktiken. Helgelse handlar om någonting fysiskt, kännbart, påtagligt och synnerligen socialt. Jag skulle vilja säga så här. Helgelsen är ingen isolerad ö. Det är inte en sanning som lever sitt eget liv oberoende av alla andra. Den är heller inte någon överkurs eller något tillägg för extra andliga människor. Inte heller är den något komplicerat, mystikt eller underligt. Nej, helgelsen är det omedelbara beviset på att vi har blivit barn till lydnaden. Att vi är systrar och bröder med honom som är lydnaden själv. Han som var lydig in till döden, ända till döden på ett kors. Helgelsen är heller inget blixtnedslag som gör oss felfria. Naturligtvis kan vi uppleva skakande helgelsemöten med Gud efter vår livsväg. Men helgelsen är framförallt en livslång, underbar målsättning som fyller varje dag med mening, utmaning, tacksamhet och lovsång. Till slut, framförallt, handlar helgelse om kärlek. Så mycket att Johannes väljer att kalla helgelse för att fullkomnas i kärleken. Mina älskade vänner, det är detta vi lever för. Och det är detta som gör att himlen är himlen. Där är nämligen allt och alla helt fullkomnade i den fullkomliga kärleken. Så, låt oss av hela hjärtat, mina vänner, omfamna Herrens uppmaning till oss här idag genom sin tjänare Petrus. Var heliga, liksom han har kallat er är helig. Vi avslutar med att lyssna på bibelordet ytterligare en gång. Spänn därför bältet om livet och var vakna och sätt ert hopp helt och fullt till den nåd som ska komma er till del när Jesus Kristus uppenbaras. Som lydnadens barn ska ni inte styras av de begär som ni tidigare levde i när ni ännu var okunniga. Nej, liksom han har kallat er är helig, ska ni föra ett allt igenom helgat liv. Det står skrivet, ni skall vara heliga, ty jag är helig. Amen, i Jesu namn.